Älskade Fader, vi längtar så efter din närvaro i våra liv. Att kunna vandra i umgängelse med dig som Enoch. Och inte ha någon glappkontakt i våra själar. Utan vara förenade med Kristus. Tack helige Ande för att du är vår lärare och hjälpare. Tack för att du är här och undervisar var och en av oss personligt. Tack helige Ande. Tack Jesus. Tack Fader. Tack älskade pappa. Ju mer man upplever Guds närvaro, ju mer vill man ha. Ju mer längtar man. Och jag tror att det är en tid verkligen att komma nära och umgås. Och vandra i umgängelse. För jag tror Enoch är en förebild på bruden. Och han försvann ju innan floden. Men det som jag har på mitt hjärta, det är ersättningsteologin. Bara för att på sista tiden har jag hört om människor som har fångats i den. Och sen har tagit sig loss och sen kommit tillbaka i det igen. Och jag vet inte var ersättningsteologin kom ifrån. Vem som startade med det. Så jag tänkte undervisa om att det är fel. Så det jag har på mitt hjärta, det är Israel och församlingen. Och Israel har inte upphört att vara Guds folk. Löftena till Israel står kvar. Och församlingen har inte tagit Israels plats. Men vad kan man säga då? Vad är Israel till skillnad från församlingen? Det är mycket, men en sak är att Israel är fortfarande Guds folk. Men på jorden, ett jordiskt folk. Församlingen är också Guds folk, men man kan säga ett himmelskt folk. Och vi kan titta i Romarbrevet 11. För jag skickade det här till några som har satt fast i den här teologin, så skickade jag just, jag skickade bara ett bibelställe. Och det var det här första. Så frågar jag nu, har då Gud förskjutit sitt folk? Bort det. Jag är ju själv en israelit av Abrahams säd och av Benjamins stam. Gud har inte förskjutit sitt folk som redan förut hade blivit känt av honom. Eller vet ni inte vad skriften säger där den talar om Elias och den inför Gud träder upp mot Israel med dessa ord? Så att, här står det att Israel är Guds folk. Och i Romarbrevet 11 fortsättningsvis här då kan vi läsa från vers 11 och framåt. Så frågar jag nu, var det då för att det skulle komma på fall som det stapplade? Bort det. Men genom deras fall har frälsningen kommit till hedningarna för att de själva skulle uppväckas till avund. Och har nu redan deras fall varit till rikedom för världen. Och har deras fåtalighet varit till rikedom för hedningarna, hur mycket mer ska inte deras fulltalighet så bli? Men till er, ni som är av hednisk börd, säga, eftersom jag nu är en hedningarnas apostel, håller jag mitt ämbete högt. Om jag till äventyr så skulle kunna uppväcka avund hos dem som är mitt kött och blod och frälsa några bland dem. Ty om redan deras förkastelse hade med sig världens försoning, vad ska då deras upptagande ha med sig om inte liv från de döda? Om förstlingsbrödet är heligt så är också hela degen helig. Och om roten är helig så är också grenarna heliga. Men om nu några av grenarna har brutits bort och du som är av ett vilt olivträd har blivit inympad bland grenarna och med dem har fått delaktighet i det äkta olivträdets saftrika rot, så må du inte därför förhäva dig över grenarna. Nej, om du skulle vilja förhäva dig, så besinna att det inte är du som bär roten, utan roten bär dig. Nu säger du kan hända, det var för att jag skulle bli inympad som en del av grenarna bröts bort. Visserligen, för sin otros skull blev det bortbrutna, och du får vara kvar genom din tro. Ha då inga högmodiga tankar, utan lev i fruktan. Ty har Gud inte skonat de naturliga grenarna, så skall han inte heller skona dig. Se alltså här Guds godhet och stränghet. Guds stränghet mot dem som följer och hans godhet mot dig, om du nämligen håller dig fast vid hans godhet, annars blir också du borthuggen. Men jämväl de andra skall bli inympade, om de inte håller fast vid sin otro. Gud är ju mäktig att åter inympa dem. Ty om du har blivit borthuggen från ditt av naturen vilda olivträd och mot naturen inympad i ett ädelt olivträd, hur mycket snarare ska då inte dessa kunna inympas i sitt äkta olivträd? Det som det efter naturen tillhör. Ty för att ni, mina bröder, inte ska hålla er själva för kloka. vill jag yppa för er denna hemlighet. Förstockelse har drabbat en del av Israel och skall fortfara in till dess hedningarna i fulltalig skara har kommit in. Och det är lite märkligt att de är förstockade till hedningarna i fulltalig skara har kommit in. Så att Israel, kan man säga, tid stoppades av när församlingen föddes. Och när församlingens antal är fullt, då är församlingens tid över. Och då går Israels tid in igen. Vilken visdom. Och så skall hela Israel bli frälst. Så som det är skrivet, från Sion skall förlossaren komma och han ska skaffa bort all ogudaktighet från Jakob. Så att hela Israel ska bli frälst efter församlingens tidsålder. Så löftena står kvar till Israel. Och när jag borttagit deras synder, då ska det vara det förbund som jag gör med dem. Ser vi nu på evangelium så är det hans ovänner för er skull, men ser vi på utkorelsen så är det hans älskade för fädernas skull. Till sina nådegåvor och sin kallelse kan Gud inte ångra. Så som ni förut vore ohörsamma mot Gud, men nu genom dessas ohörsamhet har fått barmhärtighet, så har nu också dessa varit ohörsamma för att det genom den barmhärtighet som har vederfarits er också själva ska få barmhärtighet. Till Gud har givit dem alla till pris och ohörsamhet för att sedan förbarma sig över dem alla. O, vilken djup av rikedom och vishet och kunskap hos Gud. Hur outgrundlig är inte hans domar och hur outransaklig hans vägar. Till vem har lärt känna Herrens sinne? Eller vem har varit hans rådgivare? Eller vem har först givit honom något som han alltså bör betala igen? Av honom, genom honom och till honom är ju allting. Honom tillhör äran i evighet. Amen. Och det här har jag inte sett förut så här tydligt. Men Gud har visat mig det. Så att vi förstår vikten av Israel. Och hur tacksamma vi ska vara till Israel. I Romarbrevet 3:1-2. Vilket företräde har då judarna? Eller vad gagn har de av omskärelsen? Jo, ett stort företräde på allt sätt. Först och främst det att de har blivit betrodda med Guds löftesord. Så att de fick ordet. Så det är ett enormt företräde att Guds ord kom till dem. De har fått löftena. Och de första löftena gavs till Abraham. Och vi har blivit inympade, och det här ska vi veta, i ett löftesförbund. Så alla löften som någon gång är givna är ja och amen i Kristus. Men det är till Israel löftena är givna. Och de första löftena till Abraham. Så att Israel är så viktig. I Galaterbrevet 3:6. I enlighet med det ordet, Abraham trodde Gud och det räknades honom till rättfärdighet. Så må ni nu veta att det som låter det bero på tro, det är Abrahams barn. Och eftersom skriften förutsåg att det var av tro som hedningarna skulle bli rättfärdiggjorda av Gud, så gav den i förväg åt Abraham detta glada budskap. I dig skall alla folk vara välsignade. Så jag tänker så här, löftet till Abraham. I dig skall alla folk på hela jorden vara välsignade. Så utan Israel hade inte världen kunnat välsignats. Så Israel är nödvändig för arabernas välsignelse. För palestinernas välsignelse. För hela världen. På grund att Abraham fick löftet om sonen. Alltså blir det som låter det bero på tro välsignade tillika med Abraham, han som trodde. Ty alla det som låter det bero på laggärningar, det är under förbannelse. Det är nämligen skrivet, förbannad vare var och en som inte förbliver vid allt som är skrivet i lagens bok och inte gör därefter. Och att ingen i kraft av lag blir rättfärdig inför Gud, det är uppenbart eftersom det heter den rättfärdige ska leva av tro. Men i lagen beror det inte på tro, tvärtom heter det, den som gör efter dessa stadgar ska leva genom den. Kristus friköpte oss från lagens förbannelse när han blev en förbannelse för vår skull. Det är skrivet, förbannade var och en som är upphängd på trä. Sen kommer en viktig vers som jag har hört feltolkas många gånger. Vi friköptes för att få den välsignelse som hade givits åt Abraham. Och många tror att Abrahams välsignelse är rikedomar. Det hör jag jättemånga gånger. Att man säger att det är rikedomar, det är Abrahams välsignelse. Så därför blir vi välsignade. Men vad är Abrahams välsignelse? Vad är Abrahams välsignelse? Vad är gåvan? Ja, anden som ger rättfärdighet. Det är rättfärdighet. Och det går inte att bli rättfärdig utan anden. Så vi friköptes för att den välsignelse som hade givits åt Abraham skulle i Jesus Kristus komma också hedningarna till del. Så att vi genom tron skulle undfå den utlovade anden. Mina bröder, jag vill ta ett exempel från vad som gäller bland människor. Inte ens när frågan är om en människas testamentförordnande kan någon upphäva det eller lägga något därtill sedan det en gång har vunnit gällande kraft. Nu gav oss löften åt Abraham, så och åt hans säd. Åt den enda säden. Inte åt många, utan åt den enda säden. Det heter inte, och åt dem som kommer av din säd. Så som när det talas om många, utan det heter så som när det talas om en enda. Och åt din säd. Vilken är Kristus Jesus? Så Israels uppgift var att förmedla frälsning till världen genom Jesus. Jesus kommer från Israel. Löfterna kommer från Israel. Bibeln kommer från Israel. Alla som har skrivit Bibeln utom en var judar. Den enda som inte var jude var Lukas. Han var grek. En fråga till. Vad är omskärelsen ett tecken på? Rättfärdiggörelse genom tro. Det tänker man inte på. Att Israels folk skulle omskäras. Varför? För att det var tecken på rättfärdiggörelse genom tro. I Romarbrevet 4:10. Det är helt ljuvligt. Hur blev den honom då tillräknad? Skedde det sedan han hade blivit omskuren eller medan han ännu var oomskuren? Det skedde inte sedan han hade blivit omskuren utan medan han ännu var oomskuren. Och han fick omskärelsens tecken såsom ett insegel på den rättfärdighet genom tron som han hade medan han ännu var oomskuren. Ty så skulle han bli en fader för alla oomskurna som tror. Och så skulle rättfärdighet tillräknas dem. Han skulle också bli en fader för omskurna, nämligen för sådana som inte allenast är omskurna, utan också vandra i spåren av den tro som vår fader Abraham hade, medan han ännu var oomskuren. Det var nämligen inte genom lag som Abraham och hans säd undfick det löftet att han skulle få världen till arvedel. Det var genom rättfärdighet av tro. Ty om det som låter det bero på lag ska få arvedelen, så är tron till inget nyttig och löftet är gjort om intet. Vad lagen kommer att stadie och vredesdom och där ingen lag finns, där finns inte heller någon överträdelse. Därför måste det bero på tro, för att det skulle vara av nåd. För är det inte tro är det inte nåd. Så att löftet kunde bli beståndande för all hans säd, inte blott för dem som hörde till lagens folk, utan också för dem som allenas hade Abrahams tro. Han är ju allas vår fader. Så rättfärdiggörelsen, uppenbarelsen om rättfärdighet genom tro, genom Jesus Kristus, kommer från Israel. Från löftena till Abraham. Så att förstå vikten och att Israel är Guds folk för att kunna välsigna alla andra folk. Och jag tänker så här, varför är det som kamp om Israel? För det är förutsättningen för hela världens frälsning. Så att vi förstår det här med Israel på rätt sätt. För det finns ju de som har kommit vilse på ett annat sätt. Att de har gått in under lagen. Och har liksom blivit som judar fast de är på nytt födda. Men att förstå Guds tanke med Israel. Och här kommer det ljuvliga. I Efesierbrevet 2. Allt det här tycker jag är ljuvligt. Jag har aldrig tänkt på det förut. Vikten av Israel. Och att man känner det här djupt i sin ande, kärleken till Israel. Att det ligger så djupt, släktskapet till Israel, våra rötter. Och att vi är inympade i löftets förbund. Efesierbrevet 2:11. Kom därför ihåg att ni förut, ni som var hedningar i köttet och blev kallade oomskurna av dem som kallas omskurna, efter den omskärelse som i händer görs på köttet. Kom ihåg att ni på den tiden, då när ni vore utan Kristus, vore utestängda från medborgarskap i Israel och främmande för löftets förbund, utan hopp och utan Gud i världen. Så nu är vi inte utstängda från Israel. Och att vi är inympade i löftets förbund. Och att vi har medborgarskap, inte bara i himlen utan också i Israel. Nu däremot, då ni är i Kristus Jesus, har ni som förut vore fjärran kommit nära i och genom Kristi blod. Ty han är vår frid, han som hade båda gjort ett och brutit ner den skiljemur som stod emellan oss, nämligen ovänskapen. Ty sitt kött gjorde han om intet budens stadgelag, för att han skulle av de två och i sig skapa en enda ny människa och bereda frid. Så av jude och hedning blev det en enda ny människa. En ny människa. Och för att han skulle åt dem båda förenade i en enda kropp skaffa försoning med Gud sedan han genom korset hade i sin person dödat ovänskapen. Och han har kommit och har förkunnat det glada budskapet om frid för er, ni som vore fjärran, och om frid för dem som vore nära. Ty genom honom har vi, det ena såväl som det andra, i en och samma ande tillträde till fadern. Alltså är ni nu inte mer främlingar och gäster, utan ni har medborgarskap med det heliga och är Guds husfolk. Uppbyggda på apostlarna och profeternas grundval, där hörnstenen är Kristus Jesus själv. I vilken allt det som uppbygger blir sammanslutet och så växer upp till ett heligt tempel i Herren. I honom blir också ni med de andra uppbyggda till Guds boning i anden. Så enorm visdom från Gud. Att han förkastade för en tid Israel för att frälsa hedningarna. Och när hedningarnas antal är full, då går frälsningen till Israel in. Och hela Israel blir frälst. Och att de är förblindade. Att det är Guds visdom. För vår frälsnings skull. Så tiden för Israel, där löftena ska uppfyllas och Israel ska bli frälst, ligger ju efter församlingens tidsålder. Och man kan tänka sig, varför judarna inte tog emot Jesus när han kom, var ju för att de hade ju löften i gamla förbundet, eller sitt förbund, att han som kom skulle upprätta ett rike på jorden till Israel. Och de frågade ju, när ska du upprätta riket? Och när han inte upprättade riket så kunde han inte vara Messias. Men när Jesus kommer tillbaka och sätter sina fötter på Oljeberget, det är en domstid när han dömer hela världen. Men när han kommer för att upprätta löftena och riket till Israel. Så att det är så en ljuvlig visdom. Jag personligen tror att när församlingens tidsålder är över, så är vår kallelse slutförd. Då kommer det som det står i Bibeln, tror jag, det som kallas Jakobs nöd. En väldigt svår tid för Israel. Men där Israel kan omvända sig och även andra människor under den svåra tiden innan tusenårsriket kan bli frälsta. Många säger så här att när församlingens tid är över och församlingen är borta från jorden, då är den heliga ande borta. Och då kan antikrist träda fram. Men hur skulle den heliga ande kunna vara borta? Även om församlingen är borta, hur ska den heliga ande kunna vara borta? Den heliga ande är Gud. Och Gud är närvarande överallt. Så jag är övertygad om att man kan bli frälst under tiden före tusenårsriket, som vi kallar vedermödan. Och vedermödan enligt Daniel är en sjuårsperiod. Och det står i Daniel 9 uppräknat dagar, månader. Det står jättenoga, så man kan gå in och räkna och se då. Det står uppräknat när Jesus skulle födas. Så allt är väldigt noga. Och det står också om antikrist som ska ingå ett förbund med Israel. Och jag tror att vedermödan börjar när antikrist, och inte bara med Israel ska han inte gå ett förbund, och med det många står det. Så antikrist ska sluta ett förbund med många. Och jag tror att när antikrist kommer in, då tror jag vedermödan börjar. Och de sista 7 åren. Men jag tror inte att bruden har någon uppgift då. Och därför tror jag att bruden inte är här. Men det finns, Paulus säger så här, vi pratade om det förra gången, att jag ska säga en hemlighet. Alltså finns inte bruden uppryckande någonstans beskrivet i Bibeln. För då hade det inte varit en hemlighet. Korinthierbrevet 15, det första, och i Thessalonikerbrevet så skriver han, det är en hemlighet. Och vi ska bli förvandlade i ett nu. Och de som har dött innan oss kommer inte efter, utan de kommer före. Och får uppståndelsekroppen, och så tillsammans så uppryks vi till Jesus och möter honom på skyarna. Men när Jesus kommer tillbaks på jorden och sätter sina fötter på Oljeberget, då kommer han ner på jorden. När han hämtar bruden kommer han aldrig till jorden, utan vi rycks upp till honom. Men han kommer till jorden och kommer till Oljeberget, då skickar han ut änglar som församlar hans utvalda till sig. Men inte när det gäller bruden, utan vi rycks upp honom till mötes. Och för den stunden finns inga tecken. Så vi kan inte veta när det ska ske, utan vara redo. Och man ser ju att Paulus hade det som en väldigt positiv längtan. Han ville hellre gå till Herren. Men för att bära frukt så valde han att vara kvar. Men Israel får en svår tid under vedermödan. Och efter 3,5 år så sätter sig antikrist i templet och utropar sig som Gud. Och då blir det en jättesvår tid. Och de här 2 vittnena som i första 3,5 åren har predikat omvändelse blir dödade av antikrist. Och blir liggande 3,5 dagar är det väl, i Jerusalem. Och så uppryks de som ett tecken. Och sen är det ju Guds vrede som kommer. Många tror att vi ska vara kvar under hela vedermödan och även under vredens tid. Men det står så att vi inte ska drabbas av vrede. Det står på många, många ställen att vi ska inte drabbas av vrede. Och sen står det i uppenbarelseboken att vi blir tagna ut ur den stora prövning som ska komma på jorden. Så vi blir tagna bort ifrån den prövningen. För vi är redan prövade. Men man behöver få det här från Gud. Man behöver få ett ljus så att man vet. Och det är inget man ska diskutera, utan man får bära den uppenbarelse som man har. Men för mig så ligger uppryckandet nära och kan vara när som helst. För tecknena som Jesus säger i Matteus 24 på hans återkomst är nära. De finns och de ökar ju extremt. Jag tror att alla känner att det här håller på att gå överstyr. Och att mörkret håller på att ta över. Alltså laglösheten förbereder för antikrist. För laglöshetens människa. Så vi är i sluttampen. Men en ljuvlig frälsningsplan, tycker jag. Så hade Gud inte kunnat ingå ett förbund med Abraham, så hade han inte kunnat sända Jesus. För att jorden var överlämnad till djävulen. Djävulen hade blivit Gud på jorden. Och Gud kunde inte gå in. För då hade han blivit en tjuv. Så Gud hade ingen rättighet till jorden under den tiden som djävulen blev Gud. Och då hade Gud den planen att i ett förbund, allt mitt är ditt. Så att Abraham kunde tro på Gud. Och därför måste det vara på grund av tro för sonen, löftesonen. Han var tvungen att vara så gammal, för annars kunde det skett naturligt. Och det gjorde det möjligt att Gud kunde sända sin son Jesus. Så att förstå vikten av förbundet med Abraham som Gud ingick. Och förbundet med Abraham var början till Israels folk. Så att jag tycker det är ljuvligare och ljuvligare att se det om man läser hela tiden Israels historia. Och hur Gud hade planerat frälsning för hela världen. för varenda en. Och därför så en strid om Israel. Men en så djup, djup visdom som Gud har för att frälsa varenda människa. Men församlingens tidsålder är nog snart över. Och jag tänker på att när jag var liten och Gud visade mig uppryckandet, så berättade jag ju aldrig det. Men jag pös ut det lite. Jag har berättat att jag var 5 år. Första gången hos hårfrissan och skulle klippa bort alla lockar. För jag hade så knottrigt hår. Och då sa ju hårfrisörskan så här: tänk en dag att du ska bli stor och bli gift och få barn. Ja, ja, sa då. Men jag väntar på honom som ska hämta mig. Då pös ut. Jag väntar på honom som ska hämta mig. Men då tänker jag så här, varför, fader, lät du mig se uppryckandet? Varför? Och varför hade jag det så levande att jag skulle bli hämtad? Men jag berättade aldrig för mamma och pappa. Aldrig, inte så länge mina föräldrar levde. De fick aldrig höra det. Inte min farmor, jag berättade inte för någon. Men jag hade det i mig att jag ska bli hämtad. Och nu känner jag att avslutningen är nära. Jag känner det. Och att Jesus snart sätter sina fötter på Oljeberget. Och att tusenårsriket upprättas, ett fridsrike. Där han ska demonstrera. Så här skulle det vara. Så här skulle det vara. Och efter tusenårsriket så blir det nya himlar och en ny jord. Och vi vet i slutet på tusenårsriket, djävulen tas ju till fånga när Jesus kommer. Men efter 1000 år, vad händer då innan det är slut? Djävulen släpps lös igen. För att alla människor måste prövas. Alla människor måste prövas. Och då kan man tänka så här, de som har levt på jorden under tusenårsriket, sett Jesus, hur de ändå kan avfalla. Men det är ju lika mysterium som att djävulen kunde avfalla. Det kan man inte förstå. Men jag har aldrig förut varit intresserad av det här med Israel. Och att det är vägen till frälsning för hela världen. Men Gud har lagt det på mig. Och ger mig mer och mer ljus om vikten. Och jag tror att Gud vill att vi ska förstå vikten av Israel. Och att älska Israel. Och att be för Israel. Och välsigna Israel. Jag tror att det här är viktigt. Välsigna Jerusalem. Jag tror det är jätteviktigt. Att stå upp för Israel. För vi kommer få se hur Israel blir påhoppat mer och mer och mer. Men att vi vågar stå upp den här sista tiden för Israel. Att vi vågar stå upp för Guds ord. Att vi vågar stå upp för vad Gud tycker om saker och ting. Att vi inte böjer oss. Utan har Gud sagt en sak, då är det så här. Oberoende vad alla andra säger. Så att stå rakryggad inför Gud och leva för honom. Även om det blir förföljelse. Men i alla fall, Israel är nödvändigt för hela världens frälsning. Och att företrädet att de fick Guds löftesord. Och Abraham fick löftet om sonen som är Jesus Kristus. Frälsning för hela världen. Så jag tackar dig, Fader, för den enorma djupa visdom. För att du vill att varje människa skulle bli frälst. Så jag tackar dig, Fader. Jag tackar dig, älskade Fader, att vi ska kunna öppna oss så för dig, för din ande. Så att människor känner din närvaro när de möter oss. Jag tackar dig, Fader. Och att vi ska vara kärlekens apostlar. Kärlekens apostlar var vi än är. Och att vi ska se människor på det sätt som du ser människor. Inte efter köttet, utan efter din frälsningsplan. Vilket stort arbete du har haft, Fader, för att varje människa skulle bli frälst. Och att vi ser det och aktar varje människa. Jag tackar dig, Fader. Tack, älskade Jesus, och tack, heligande, för att du uppenbarar mer och mer av Guds visdom. Tack, Jesus. Amen. Att välsigna Israel. Och ni har sett den här porten med 2 valv. När ni har varit i Israel, ni som har varit. Vanliga portar har ju 1 sån här valv. Det finns en port som har 2 valv. Man ser den från Oljeberget. Och då sa Gud, varför den är så? för brud och brudgum. Det är två val för brud och brudgum som rider in. Så jag tror att det är ett bröllop i Jerusalem och jag tror att det är ett bröllop i himlen. Jag tror att det är ett bröllop när bruden kommer. Jag tror att det som vi möter innan vi kommer tillbaks med Jesus, för när Jesus kommer tillbaks och sätter sina fötter på Oljeberget, då kommer vi tillbaka med honom. Men det som vi har mött, det är Kristi domstol innan. Så när vi blir upptagna så tror jag att det är där vi möter Kristi domstol. Och det är ju inte ett straff, utan det är bara en beskrivning av våra liv. Hur mycket Kristus har fått vara verksam. Det är det som är det goda. Men sen att vi kommer tillbaks med Jesus i tusenårsriket. För där är vi ett folk. En ny människa som regerar med Jesus i tusen år. Så speciellt. Och Gud skojade med mig en gång och sa så här: i tusenårsriket kommer du inte med bil. Jag tydde det direkt. Jag kommer med häst. Så att det här ligger så nära. Och det, vi behöver få det från Gud. Så att det blir verkligt för oss. Så att det inte är en fantasi. För att det är ett avfall idag från uppryckandet. Man pratar bort det. Och tror inte på det längre. Och skämtar om det. Men det är en verklighet. Och jag tycker Paulus beskriver det så tydligt. Så det går inte att beskriva det tydligare. Så vi har en underbar framtid. Och att förbereda oss. I vår förening med honom. Och lära känna honom mer och mer. Och höra honom tydligare och tydligare. Och ju mer man blir förenad med honom. Ju mer längtar man efter. Och komma till honom. Och den här planeten är inte så kul längre. Det går fort. Och barn lider. Alla lider. Och man gör sanning till lögn och lögn till sanning. Man gör allting tvärsom. Och tyvärr även kristna. Så det är vårt ansvar. Jag fick det här från Gud att vår uppgift i vår helgelse är att få själen helt över på Guds sida. Och då måste själen vara helt över på ordets sida. Och när vi kommer på ordets sida så tror vi det. Punkt slut. Inget diskuterande. Utan när vi läser det så tror vi ordet. Att tro det Gud har sagt.
Tänk på bruden, vilken lång brud det blir.
Ja.
Allihopa.
Ja, alla kristna. Och där handlar det ju inte om mognad. Och det behöver vi veta. Det är ingen merit eller elitkristna som är brud. Utan har Jesus dött för mig och jag tror det. Då är jag brud. Då är jag brud. Vilken mognad den har.